In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Sillypodden är tillbaka, massvis av transferrykten som surrar och flera transferövergångar som dessutom är klara, klappade och klara. Vi kan stänga butiken på dem, vi kommer in på dem strax. Till att börja med ska vi presentera dem som vi har med oss idag. Till att börja med Babylona, Kostravi är tillbaka, välkommen tillbaka.
Tackar.
Hur är läget?
Det är bara bra tack, jag jobbar sista dagen idag så det är fint.
Oh, semester sen.
Ja.
Ja, underbart. Och Frida Fagerlund också med på länk. Ingen semester för dig eller mig här med all fotboll dock, eller?
Nej, det är, jag tänker mig om 8 år framåt i tiden kanske jag kan trycka in en liten semester. Fram tills dess får det bli jobb.
Jag gillar ändå att du är så pass optimistisk att du under 2020, som är verkligen så här undergångsåret, räknar med 8 år framåt. Att det...
Ja, nej, men det är så absolut. Jag är optimisten i det här gänget.
Bra där.
Så jag själv som.
Jag är redan inställd på att i mitt arbetsliv, så jag kommer aldrig ha en betald semester. Det känns inte liksom som en så här möjlig sak som ska hända någon gång. Så jag bara inställer, man kommer inte ha en betald semester, så är det.
Har man ett bra jobb så behöver man inte semester. Så,
du ser det på det sättet. Vänder du på det positivt igen, det gillar
jag.
Absolut.
Så är det, om du vill bli sportjournalist så räkna med att inte ha betalt semester på ett tag, kan jag säga att det är alla aspirerande sportjournalister och sportreportrar. Så är det, men man får ju sitta och prata sånt här kul, typ att Achraf Hakimi är helt klar för Inter, sånt får man sitta och prata om. 40 miljoner euro plus 5 i några diverse klausuler och optioner och så vidare är det som då Inter betalar till Real Madrid för att värva Achraf Hakimi. Och får vi fråga Babylona, hur firade du att den övergången blev officiell nu här under dagarna?
Ska jag vara ärlig så öppnade jag faktiskt en flaska Franciacorta. Jag körde italofilspåret hela vägen, för den här var en sån här värvning jag aldrig trodde på.
Varför inte?
Ja, men om man tittar på vilken säsong han har haft i Dortmund och liksom senaste 2 åren, hur bra han har varit, åldern, hela den här biten. Jag räknade med att det skulle komma någon Premier League-klubb och snappa upp honom. Så att jättefin värvning, och jag förstår den definitivt med tanke på att han passar perfekt in i Contes system, i alla fall på pappret. Och en ung, talangfull, utvecklingsbar, det här är riktigt bra värvning.
Ja, det är en helt otrolig värvning ska jag säga, också sett till hur Inter spelar. Achraf tillhörde ju Real Madrid men var på lån i Dortmund 2 säsonger. Han har imponerat otroligt mycket i en wingbacksroll också i Dortmunds spelsystem. Men ville ha speltid som han inte skulle få i Real Madrid, ville ha en lön sägs det också som han inte skulle få i Real Madrid. Och då blev det i det här fallet då att han väljer att gå till Inter. Real cashar in, ingen återköpsklausul heller i det här avtalet rapporteras det. Däremot,
fast det kan man väl förstå med tanke på övergångssumman. Så låg är den ju inte att man tycker att de ska ha en återköpsklausul heller.
Nej, eller? Men det är väl om man ska säkra i framtiden. Men det har man, verkar man ju enligt uppgifter ändå ha gjort från Reals håll, att då inom loppet av det varierar i uppgifter om det är 2 eller 3 år, men att det ska finnas någon form av first refusal ifall en annan klubb skulle lägga ett bud, så har Real Madrid någon sorts första king. Och ur den aspekten så känns det som att man ändå på något sätt har en livlina. För det är många som har reagerat på att, men varför sälja av den mest talangfulla högerback man har i det här läget? Men det kan ju ha att göra med, tänker jag, att Real spelar ju en fyrbackslinje, och Achraf Hakimi i en fyrbackslinje känns inte tryggt än.
Nej, han är ju bättre framåt än bakåt, kan man väl lugnt konstatera. Men det är väl en del som han lär utveckla i Italien, med tanke på hur viktigt just det taktiska defensivt där. Och Conte är ju en sån här som springer längs med typ hela, speciellt nu hör man ju det när det inte är någon publik, hur mycket han ligger på spelarna i varenda liten detalj om det. Så att han lär ju snappa upp det bra defensivt också.
Läraren hänga med. Conte lär ju inte hänga med Ötjera för den farten dock på kanten att springa med.
Förmodligen inte. Jag får köra en liten moppe bredvid eller något.
Det hade varit fantastiskt att se. Vad säger du, Frida? Babylon nämnde ju att det var en Premier League-klubb, trodde hon i alla fall skulle snappa upp Achraf. Kände du att det var någon klubb som kanske borde varit lite mer aktiv i jakten på honom?
Ja, jag har suttit och funderat lite på det, för jag håller med om att det har varit lite konstigt. Alltså man, oavsett om det blir så eller inte, så tycker man att man alltid liksom kopplar ihop spelare som är så oerhört talangfulla som just han är med engelska klubbar. Men om man tänker efter så, alltså dels är det faktiskt inte jättemånga klubbar som har behov av en högerback just nu. Alltså Liverpool sitter ju på en ganska hyfsad i Alexander Arnold. Han är okej. Det skulle ju möjligtvis vara City då, om man tänker liksom på sikt där med Kyle Walker och sånt. Men i övrigt så, alltså Chelsea, de har ju liksom Del Aspi just nu, sen har de ju Reece James som väl är tanken att han ska liksom kliva fram. Nu har han haft en ganska dålig period här de senaste veckorna, men tanken är ju att han ska liksom kliva in där och ta över så småningom, och då blir det inte så många kvar. Alltså klart, Arsenal har ju behov av alla spelare i världen, men de man ska ha pengar till också, och man ska vara tillräckligt attraktiv som klubb för att spelare ska vilja välja en. Så att och Manchester United då, som alltså man alltid nämner, de har inte heller behov i med de redan har lagt ganska mycket pengar på just den positionen. Så att det fanns helt enkelt ingen. Hade han varit till vänster istället, alltså mer renodlad, då tror jag nog att det hade kanske kommit lite fler rykten.
Han kan ju spela till vänster också, men det är väl just till höger som han kanske varit mest framgångsrik just i Dortmund då. Har väl varit bytt kant lite här och var under utvecklingen och uppkomsten av honom, eller vad man ska säga. Men fantastisk värvning av Inter, och du nämnde ju Chelsea lite och deras situation, för nu när vi ändå är inne på att jag får slänga in det senaste ryktet som kommer om att Inter då ska nu börja titta på andra ytterbackspositionen. Och att då ska det vara Emerson Palmieri som man är intresserad av. Och det känns ju lite mer Inter, alltså realistisk Inter-värvning, eller?
Ja, fast är någonting realistiskt som att köpa från Chelsea? De har ju varit ohyggligt bra på att sälja. Även spelare som kanske inte platsat då. Men Palmieri känns väl, jag tror att han skulle må bra av att gå tillbaka till Serie A. För där var han ju bra mycket bättre än han har varit i Premier League. Dock inte lika hypad som Hakimi såklart. Men det är ju tydligt att man försöker, och man behöver ju det också i Inter, spetsa till laget både på bänken och i startelvan, som inte, den når ju inte hela vägen än.
Nej. Frida, vad säger du om Emerson? Känns det väl rätt för Chelsea att försöka bli av med honom också?
Absolut, han har inte varit särskilt lyckad. Jag tror att dessutom, och de gångerna han har fått chansen under säsongen, så har han sett ganska stabbig ut faktiskt. Han har inte bidragit med så mycket som man hade önskat. Jag tror Chelsea-supporterna är ganska trötta på den där typen av värvningar för lag. Det har ju funnits en del sådana de senaste åren, där man liksom har plockat in namn som helt enkelt liksom inte har. Ja, men Zappa Costa är ett klassiskt exempel också. Så att jag tror inte att de kommer gråta floder när Emerson lämnar, för att det är ju en fråga om när snarare än om.
Någonting som inte verkar en fråga eller när eller om och så vidare, utan bara är konstaterat helt klart nu också, är ju Leroy Sanés övergång från Manchester City till Bayern München. Han har presenterats nu. Han fick en ganska tråkig presentationsvideo, måste jag faktiskt säga, att det var lite text om han kommer från Ruhr och sen en bild på honom. Nej, det där kunde han jobbat bättre på sociala medierkontoret i Bayern München.
Och de brukar ju vara duktiga på sånt.
Men Bayern München är, de har lite för hög klass för att vara duktiga på sånt.
Ja, fast deras amerikanska konto är jättebra. Alltså de är roliga, vilket alltså, känns Bayerns lite otippat. Ja, det engelska kontot är kul. Alltså där har de humor, så att man blir förvånad varje gång.
Men är det inte lite ur mode med presentationsvideos?
Det kanske är.
Alltså, nu har man gjort ett x antal år. Det var väl Pogba liksom som var den första som var sådär liksom, wow, vad är det här för någonting? Och nu känns det som att det liksom har fallit ur mode lite.
Ja.
Kanske kommer någonting nytt så småningom, vem vet.
Det nya är ju att man presenterar inte spelare i Allsvenskan med presentationsvideos. Måste jag säga, Marcus Birlos presentationsvideo i Mjällby, intressant. Och sen, vad heter det, poddkollega Marcus Tappers presentationsvideo i IFK Norrköping när de skulle börja podda också. Det är ju en helt nytt grepp han tar i Sverige i alla fall, att presentera folk som inte ska spela fotboll med presentationsvideos, kan man ju tillägga.
Ja.
Kanske går åt det här hållet. Sociala medier anställda kommer presenteras med presentationsvideos. Planskötare, allt möjligt. Möjligheterna är oändliga, men oavsett, Leroy Sané alltså helt klar för Bayern München. Vi har ju i princip bara väntat in den här övergången, och vi kan väl på något sätt vara överens här om att det är ju alltså win-win för alla parter på något sätt ändå, eller?
Ja.
Det finns väl inget.
Ja. Ja, men absolut, alltså absolut. Vi har ju pratat om det här så himla länge, och det har ju blivit tydligt också att Leroy Sané är inte en Pep Guardiola-spelare. Han är det utifrån alltså vilka kvaliteter han har som fotbollsspelare. Men attityden har ju inte riktigt varit rätt för Pep. Och då blir det så här att man faller bort. Och Sané har ju liksom själv varit väldigt tydlig med under lång tid nu att han vill lämna. Så att ja, absolut. Det är ju en av de mest rimliga övergångarna. Lär det väl bli när vi summerar det här fönstret så småningom.
Mm. Så skönt att den bara är avklarad när vi slipper prata om den mer. Nu är det ju liksom, ja, nu ska han spela exakt i Bayern München, och det är klart, och vi behöver inte fundera på när, hur och varför. När vi ändå var inne på Guardiola kan man ju nämna det att det pratas ju såklart om ersättare till Leroy Sané. Där kan vi däremot prata om väldigt mycket. Och då är naturligtvis Jadon Sancho ett av namnen som har dykt upp, i och med att Jadon Sancho rapporteras lämna Dortmund för att flytta hem till England. Men Guardiola har ju uttalat sig om Sancho, han bara nej, nej, nej. Han valde att lämna. Varför skulle han komma tillbaka? Varför skulle han vilja komma tillbaka? Lite salty tyckte jag ändå Guardiolas uttalande här lite om att, ja, men han gick till Dortmund, varför skulle han bara vara där ett år och sen komma tillbaka till oss? Han valde ju att lämna oss precis som Leroy Sané har valt att lämna oss. Typ så.
Ja, det var verkligen salty i hur jag läste citatet precis innan här, då var jag liksom, oj, okej. Han stängde dörren ganska rejält.
Ja, det tycker jag. Men ja, är det spel för gallerierna?
Typiskt. Nej, typiskt. Känns inte väldigt typiskt Guardiola. Han gillar inte spelare som sviker honom. Ta en sån som Foden till exempel, som alltså, med facit i hand har fått vänta väldigt, väldigt länge på sin chans. Alltså sett till vad hans kvaliteter var redan för ett par år sedan. Och han visste ju om att han behöver spela matcher för att han ska kunna ta ännu fler steg, men han valde ändå att stanna trots att han visste att det skulle bli begränsat på speltid. Och vad händer nu när Sané har lämnat, när David Silva ska lägga skorna på hyllan? Ja, men då helt plötsligt så har man ju Foden då, och han kommer få massvis med speltid här framöver, och det är ingen slump att Guardiola hyllar honom så som han gör och liksom menar på att han kan vara en rak ersättare tills han är, för han kan spela på den positionen. Guardiola belönar ju Foden nu för sitt för att han stannade och för att han liksom valde att borra ner huvudet och vänta på sin chans. Så att jag tror inte att det är en slump heller att det sker liksom efter att Foden har gjort en fantastisk match mot Liverpool.
Ja, han var ju inte dålig igår direkt mot ett bakfullt Liverpool, det kan man
verkligen inte.
Så jag var tvungen att flika in att de var bakfulla också.
Ja, men det var de.
Men det måste de ju ha varit.
Ja, men det
hade varit konstigt om de inte var det när de har väntat så här länge.
Ja, precis. Ja. Man kan ju också lägga alltså på något sätt värderingen i att, ja, hur mycket ska man kräva av ett Liverpool i det här läget? Nej, jag tycker det var ganska uppenbart att City skulle köra av. Såklart City är mer taggade, men samtidigt så, ja, det är ganska många siffror.
Fast å andra sidan så, de 20 första minuterna så var det ju ändå en jämn match. Alltså då visade ju Liverpool ändå liksom goda tendenser. Hade Salahs avslut som satt väl i stolpen, hade det gått in till exempel, så hade det ju blivit en helt annan match, tror jag. Men visst, Andy Robertsons siffror har aldrig varit så horribla som efter den matchen. Så det sa ju någonting.
Frågan är om en viss Thiago satt hemma kanske och tittat på den här matchen. Vad är det här för någonting? Här måste jag in och styra upp. För att Thiago ryktas ju till Liverpool nu. Och det är ju, det har vi pratat om tidigare också. Men det har kommit lite fler uppgifter och det är lite mer surr om detta just nu. Sport i Barcelona-tidningen som vi borde teoriskt sett ha koll på Thiago sett till hans koppling till Barca och så vidare. Skriver i alla fall att det, förhandlingarna med Liverpool har fortskridit ganska bra. Och i Tyskland så är rapporten att han kommer lämna Bayern München. Nu kommer ju Leroy Sané in också. Då ska det väl in lite cash också åt andra hållet. Och Thiago då, som har kontrakt som går ut 2021, ska då lämna. I Tyskland så är frågan, ja men blir det Liverpool eller vad blir det för någonting? Men det verkar ju ändå som att Liverpool är en potentiell anhalt för Thiago. Vi har ju varit inne lite på det förut, men vad känner vi nu? Känner vi lite samma sak, att speltypen känns ju inte riktigt Jürgen Kloppsk, men att det kanske ändå finns någonting positivt i att ta in en sån typ av spelare?
Ja, alltså det jag motsatte mig var ju att det känns liksom helt enkelt inte som en Liverpool-värvning i sig. Alltså om man tittar på liksom hur deras strategi har sett ut nu de senaste åren, så han passar inte riktigt in. Att det är en bra spelare, det vet vi ju allihopa, och vi vet ju också att alltså Liverpool har ett bra mittfält, men det är klart att man alltid kan liksom förstärka alltså vissa positioner. Sen tycker jag väl att det har blivit tydligare nu att alltså Liverpools liksom, där de måste stärka upp främst, det är ju alltså dels liksom en backup till fronttrean, och har väl alltid varit på bordet i och för sig, men alltså i försvarslinjen här med, alltså mittbacksituationen är ju inte helt solid den heller, så att jag tycker väl ändå att det finns andra områden som de kanske alltså borde prioritera före, så att just därför har jag inte trott så mycket på det här. Sen vet man ju aldrig, alltså Klopp kanske liksom har lagt fram detta förslaget själv och tycker att liksom han kan se en plats för honom, men jag har ganska svårt att se det.
Babylona, vad säger du om Thiago och Liverpool?
Alltså jag håller med, jag blev lite förvånad när jag såg att det var just till Liverpool. Dunder mittfältare som hade passat in så mycket bättre i väldigt många andra lag. Men känns inte som en Klopp-mittfältare. Så att det är nästan då att man hoppas att den blir av, just för att se vad det är han vill hitta på.
Ja, lite så är det ju faktiskt. Man vill ju se vad Klopp har för tanke med det här. För det måste ju finnas en tanke, Klopp är inte dum. Så att,
nej.
Nej. Han var lite sur igår dock.
Fast det är han ju ofta.
Sky-intervju. Ja, fast det här var ju på en annan nivå.
Ja, det var verkligen. Ja, han var grinig,
ja.
Alltså.
Ja, han var grinig.
Ja, stark.
Det var ja.
Bakfull. Nej.
Ja, han har ju bara, ja men exakt, det var min första tanke. Han har ju bara liksom säkrat en ligatitel. Klart att han kanske var lite sur här efter en stor fest.
Fantastiskt. Ja, jag tror att Liverpool har haft jobbigare 0-4 torskar och en stor torskare än den där matchen, om vi säger så, sett till att man har det ändå ganska bra just nu.
Vet man, ni vart man har bra?
Ja, de mår nog bra. Vet ni vilka som inte mår så bra?
Är det Barca eller?
Ja, det är ju faktiskt Barcelona. Ja, ni har ju körschemat framför er, så att det är inte, det är liksom.
Vi gissar.
Nej, jag gissar
bara.
Det. Jag har inte det framför mig.
Har du inte? Nej, jag ser ju inte. Den här Google Docs markeringen är faktiskt inte där, så det var helt rätt. Cadena Ser kom med uppgifterna i natt här nu om att Lionel Messi, han har ju varit i kontraktsförhandlingen Barcelona om förlänga, men nu ska han känna att nu får det banne med vad nog, jag orkar inte det här. Ska vara trött på klubben och då bestämt sig för att stoppa kontraktsförhandlingarna, spela ut kontraktet 2021 och sen dra. Och anledningen till detta, enligt då den här spanska radiostationen som ändå får anses vara ganska trovärdig i Spanien, är att Messi är trött på att allt det här snacket från medier om att han styr allt i klubben, han bestämmer, det var han som plockade in Tata Martin som tränare för han pekar på honom, och att Messi styr allt som händer i Barcelona. Hela det snacket har han tröttnat på. Han känner inte att han vill dra ner klubben i skiten, och också dessutom han vill inte jobba under Bartomeu någon mer, och därför då bestämt sig för att lämna efter 2021 om ingenting sker. Det man kan säga med uppgifterna, tajmingen är ju ganska passande för dem, sett till att Real Madrid precis tagit en 4-poängsledning. Allt är kaotiskt i klubben. Då precis värvat in Miralem Pjanic och Kasta Tartor. Och Kike Setién ryktas försvinna precis när som helst. Så att vi ska ju ta det med en nypa salt, men om vi leker med tanken ändå att Messi drar 2021, om vi vänder på det, vart skulle vi placera Lionel Messi om vi ställer den frågan?
MLS.
Ja, alltså man har ju svårt att, alltså det är ju liksom en, det är ju Lionel Messi det handlar om.
Vi kan inte placera honom i MLS väl.
Jag tänkte så här, om han vill bara gå dit och råddominera och inte bry sig.
Men det hade kunnat göra i Premier League.
Det är tråkigt.
Ja, han hade kunnat gå in och råddominera i Premier League också, tänker jag.
Jag tänkte bara som han vill bort från all press. Jag menar. Men det vore väldigt deppigt faktiskt. Så jag hoppas att han blir kvar i Europa några år till. Även om det romantiska vore om han åkte tillbaka till Argentina och lira.
Ja, precis. Det hade man ju verkligen vilja se. Men det känns som att han måste typ passera 40 innan det. För det känns som en spelare som också kan hålla tills han är typ 40 och fortfarande vara bra.
Ja, med tanke på fysiken och så, ja. Definitivt. Nej, men det vore ju jättefint om han testar ny liga. Han kan väl komma och lira med Lautaro Martinez i Inter.
Ni behåller honom då. Det blir ingen swap där, Martinez mot Messi. Så är det emot alltihop.
Det är så här, Lautaro som vill åka och lira med Messi, och så drar han dit då i utbyte.
Får lira med Griezmann istället.
Ja. Griezmann och Pjanic.
Ja, vilken grej. Ja, men Messi. Det är ju såklart dykt upp lite så här bilder på Messi och Ronaldo i Juventus tröjor tillsammans. Kan det bli verklighet och sånt där inte också? Det hade ju totalt mördat Serie A, så det kanske vi inte helt ska hoppas på.
Ja, det hade ju mördat Juventus ekonomi också.
Ja, det hade det ju också.
Stackars Cristiano.
Så att den blir ohållbar ur den rent ekonomiska aspekten.
Ja. Men Premier League då, alltså det enda klubben jag tänker Messi kunna gå in i som känns logiskt är att han skulle gå till Manchester City och lira med Guardiola igen.
Men om de inte har Champions absolut. League.
Ja, men ändå.
Många år.
Ja, exakt.
Pep.
Och plus att alltså, det känns inte som att alltså, Messi och Zlatan är ju väldigt olika på många sätt, men alltså, det känns inte som att Messi har det här behovet att liksom Zlatan gå till Premier League lite grann för att bevisa sig själv. Alltså nu behöver ju inte Messi bevisa sig själv, till och med engelsmän ser att han är ganska bra. Men jag tror liksom inte han har det behovet av att bocka av flaggor och sådär, eller bocka av ligor, så att just därför så tror jag också att liksom, i så fall hade jag sett honom i, alltså på en annan kontinent i alla fall. Det tror jag nog. Men han blev väl kvar.
Ja, alltså det känns ju mer troligt att någon av de presidentkandidaterna som är där i ordförandevalet nu på något sätt säkrar Messi att han nu, att tajmingen för de här uppgifterna är ju för bra på något sätt.
Ja.
Att han, och det mesta tyder ju fortfarande på att han blir kvar, men likväl, nu kommer det ändå trovärdiga uppgifter. Det är roligt att leka med dem och se liksom vart man skulle kunna tänka sig. Jag säger ju City ändå, men det är för att spela med Guardiola och att, inte för att bevisa sig själv på något sätt. Folk har ju slutat som sagt säga liksom att ja, men ja, Messi må vara bra mot lag i La Liga, but would he do it on a cold Tuesday night in Stoke? Nej, du säger inte det om Messi någon mer. Han skulle göra det på en cold Tuesday night in Stoke också. Men
jo, men Pep har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt också.
Ja, men då förlänger det med Pep. Pep skulle nog vilja ha kvar om man får Messi, då är nog kvar ett år till, tror jag.
Ja, men hans familj bor ju i Spanien och jag vet att det, jag tycker det är för mycket som talar emot det.
Ja, ja. Sannolikt. På tal om Barcelona så har det också kommit uppgifter här under gårdagen från Francesca Aguilar, reporter på Mundo Deportivo, en av de trovärdigare på Mundo Deportivo när det kommer till just Barcelona, att Xavi sägs accepterat jobbet som ny Barca-tränare efter säsongen då. Och att sen vem som ska ha hand om laget fram när Kike Setién får kicken i helgen, vilket inte är helt osannolikt, det får vi se. Men att Xavi då ska ändå komma in som ny tränare efter det. Problemet är att Xavi vill antagligen inte jobba med den här ledningen heller, så att vi får väl se hur de stämmer. Men om vi säger Xavi som tränare i Barcelona, känns det som ett klokt val för dem att gå till?
Ja, men alltså Barca brukar ju, eller de går alltid sin egen väg. Och även om jag är övertygad om att de inte kikar så mycket på konkurrenterna, och särskilt inte konkurrenterna overseas, så kan det ju inte ha gått dem förbi att gamla klubbikoner är ju på modet just nu att ta över sina gamla klubbar. Dessutom har vi ju liksom Zidane i Real Madrid och sådär. Många supportrar tycker ju att klubben har förlorat sin identitet de senaste åren. Och med Xavi så finns det ju en reell chans att faktiskt hitta tillbaka det som gjorde dem så ostoppbara för x antal år sedan. Och visst, han har inte så mycket tränarerfarenhet och han har inte vunnit stora titlar som manager, men som sagt, det börjar ju dyka upp rätt många exempel på gamla storspelare som bevisligen är riktigt bra tränare också.
Mm.
Och den erfarenheten som den typen av spelare samlar på sig under sina aktiva karriärer, det går ju inte att jämföra med något du skulle lära dig i skolbänken eller som assisterande tränare i en mindre klubb än Barcelona. Så att jag tycker inte att det är helt fel. Tvärtom.
Det känns i alla fall som en chans man borde ta. Åtminstone ge honom den chansen på ett eller annat sätt borde man ju göra. Vidare här då, på tal om lite mer osannolika rykten, så Daily Express, den fina brittiska tabloiden, skriver att Griezmann i Barcelona nu, han fick ju hoppa in på övertid i den avgörande matchen mot Atletico Madrid där nu senast, fascinerande scener, att han då ska lämna Barcelona såklart. De uppgifterna dyker upp efter en sån match, och då är det ju Arsenal och Inter som ska vara intresserade. Om vi börjar med Arsenal, så ska ju då, hur ska de ha råd? Kanske inte, ja, hur ska Inter ha råd är också en annan fråga, men hur ska Arsenal ha råd är en fråga som har dykt upp. Och då sägs det att, ja men en swap deal, Pierre-Emerick Aubameyang, Matteo Guendouzi, de två mot, ja, kanske lite cash också för Griezmann. Frida, vad säger du om en sån deal?
Alltså det är ju inget som, alltså för det första Daily Express, alltså bara där.
Ja, jag vet, men det är ju roligt. Vi måste surra de usla ryktena också.
Ja, men det är ju inget som Arteta verkar stå bakom i alla fall. han är väldigt, väldigt tydlig i sin kommunikation att han är beredd att göra allt och lite till för att behålla Aubameyang. Och senast på gårdagens presskonferens så höjde han ju honom återigen till skyarna ordentligt. Och alla vet ju att han har rätt när han säger att i det här läget, trots att det är svårt ekonomiskt just nu, så kan ju inte Arsenal släppa sin bästa spelare som ligger bakom i princip allting man skapar, i princip alla segrar, när man snarare behöver väva in ytterligare 2-3 stycken för att faktiskt kunna utmana med Champions League-plats på allvar. Så att hade man haft cashen och möjlighet att bara värva Griezmann, man kan släppa Guendouzi, det är lugnt, men och bara värva Griezmann och behålla Aubameyang, då möjligtvis hade jag förståelse för det. Men nej, jag har lite svårt att säga att
jag har jättesvårt att se att det här ska hända. Det här är bara för att det är roligt också. Det här är ju ännu mer osannolikt än att Messi drar 2021, om vi säger så. Men vad vill låna då? Inter, nu när ändå de kommer till Griezmann, hade du tackat ja till Griezmann?
Alltså där pratas det ju om Griezmann i utbyte i princip mot Lautaro. Alltså Griezmann-spelaren som man såg i Atletico är en spelare man alltid säger ja till. Men jag kan inte se den hända bara på grund av den rent ekonomiska aspekten. Griezmann har ju en lön som ingen annan inte är i närheten av och som man inte skulle kunna ge. Och då skulle jag också förstöra, eftersom man, ja, med hela den här amorteringsgrejen, att det slutar på ett gäng år. Det här kommer ju ha en sån impact på deras framtida chanser att värva och så. Att det skulle bli för tungt, tror jag, rent ekonomiskt. Och sen, ja, ger du bort en 23-åring för att plocka in någon som är 30.
Det går att göra, vi har sett det för ganska
länge. Ja, vi har ju sett det, men jag känner att bara, nja.
Det hade ju varit logiskt för Barcelona, men ja, men vi bytte ut en 23-åring mot en 30-åring. Nu byter vi ut en 30-åring mot en 23-åring. Plus minus noll, perfekt.
Ja.
Men inte så kul för Inter kanske, ska jag säga också. Jag vill tillbaka till Arsenal här också. På tal om brittiska tabloider, Daily Mail, som väl ändå får anses, vad säger du Frida, de får anses lite mer trovärdiga än Express, va?
Snäppet upp.
Ribban är låg, men snäppet upp i alla fall. Vi sitter ju och jobbar för en svensk tabloid, ska väl också tillägga så här, så att, det är vad det är. Men David Luiz, han är ju klar för ett år till i Arsenal. Nu vill han ju locka med Thiago Silva, som är på fri transfer till Arsenal också. Och jag har ju sagt det förut, David Luiz, Thiago Silva, mitt låset. Det finns något vackert, något mytomspunnet över det.
Någonting gammalt också.
Ja, otroligt gammalt är det ju dessutom. Men det känns ju helt fel väg för Arsenal att gå. Men om vi leker med tanken ändå. Nu har man ju signat David Luiz. Behöver man en åldrad veteran till där som liksom kan spelet, kan fotbollen i allmänhet och kommer bidra med rutin och erfarenhet till ungdomarna. Behövs det en till?
Det finns ju som alltid två sidor av myntet här. Alltså, å ena sidan så en 35-årig spelare, det är ju helt fel för Arsenal i det här läget. Alltså, de håller ju på att försöka göra en total ombyggnation. Alltså backlinjen har de ju försökt bygga om i massvis med år utan att lyckas. Då kan de inte fortsätta värva spelare som bara har något enstaka år kvar på den här nivån. Och dessutom kan man väl tänka sig att liksom Luis fick en oerhört hög lön när han skrev på sitt korttidskontrakt, så lär väl Thiago Silva så kräva någonting, kanske inte lika högt men någonting liknande i så fall, och då ska liksom Arsenal ha, se till att ha råd med det. Å andra sidan så Thiago Silva är ju bättre än de alternativen som Arsenal har att tillgå på mittbackspositionerna just nu. Så att det blir ju en avvägning där. Det värsta, men man kan ändå se det här hända på något sätt. Alltså det är inte så att man avskriver det. Mm. Men är det rätt väg för Arsenal att gå? Ja. Nej, det är det ju inte. Men å andra sidan, man saknar ledare faktiskt. Alltså ledarfigurer, det är aldrig fel med det. Så att man vill inte heller vara den som slår ner den totalt, och så kommer han in och så visar det sig att han bidrar med jättemycket. Så att nej, jag är väldigt, väldigt torn. Ja. Så mycket kan jag säga.
Alltså, på något sätt så du kan ju. Om du sätter Thiago Silva och David Luiz tillsammans, de är ju två spelare som faktiskt gör varandra bättre skulle jag säga, och ändå fungerar och har jobbat med varandra länge. Det skulle sätta ett helt okej försvar här och nu, men problemet för Arsenal är att de måste bygga ett försvar som kanske ska vara som bäst om, säg, 4-5 år. För du måste ha någon form av långsiktighet. Du vill ju inte sätta ditt försvar som är perfekt nu i ett läge. Du vill ju snarare ha det, om ni förstår mig, såklart vill ha bra försvar här och nu också, men det ska ju vara ett försvar som också håller i 5-6 år och bli bättre med varandra. Luis och Thiago Silva var ju en kortsiktig lösning på det, för då måste du ju ändå skaffa en mittback och sätta ett nytt försvar om några år. Så att,
jo, det var precis det jag
precis
var inne på.
Vi är överens alltså.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det finns ju en ung försvarare i Arsenal också, William Saliba, som det pratats en del om. Det har varit lite bråk där mellan Arsenal och Sanent igen, va?
Ja, de har varit lite oense om huruvida Saliba skulle få förlänga sitt kontrakt den här sista tiden. Och uppenbarligen, nu har jag liksom inte hela. Jag läste bara igenom båda pressmeddelandena, och det ska väl ha liksom skurit sig emellan klubbarna när de skulle försöka komma överens om Saliba skulle få spela kuppen, var det väl nu. Och det verkar inte som att enligt Arsenal så kunde inte ville inte Saint-Étienne följa Arsenals riktlinjer, och därmed så valde Arsenal att säga nej. Att Saliba uppenbarligen var besviken över detta, men att Arsenal bara värnade om sin spelare. Så att nej, det verkar ju ha gått lite åt skogen där med deras kommunikation, eller relation snarare. Får se om det påverkar någonting i framtiden här.
Något som däremot inte gått åt skogen i förlängningen med Bukayo Saka, som man fick igenom. Nej. Här nu, den känns ju jätteviktig verkligen att man signar honom till 2025.
Ja, gud ja. Det är det viktigaste som kunde hända egentligen efter att Aubameyang liksom ska lösas. Men Bukayo Saka är ju framtiden, precis som du säger. Har varit extremt haft en ext- extremt viktig roll nu de senaste matcherna. Han spelade i och för sig inte mot Norwich, han vilades väl då, men har varit väldigt, väldigt viktig i de här senaste matcherna annars, där man märker att Arteta har gett honom en mycket friare roll där han får göra lite som han vill, och att det gynnar Arsenals offensiva spel väldigt mycket. Så att nej, det var superviktigt att få den förlängningen klar, helt klart.
Ska vi röra oss till Italien? Där händer det ju också saker. Victor Osimhen, då nigerianska anfallare som gjort det jättebra i Lille, han har ryktats väldigt mycket till Napoli här nu, och vissa rapporter säger att han, ja, är verkligen på väg till just Napoli. Men det finns också rapporter som säger att han inte ska vara helt övertygad om att Napoli är rätt klubb för honom. Vad belånar du som följer Italien, den italienska fotbollen, och Osimhen till Napoli, känns det som en vettig förstärkning för Napolis del och för Osimhens del?
Så ja, det är ju definitivt ett step upp från Lille, skulle jag vilja säga. Och Napoli, och det känns som att Gattuso kommer få jobba där långsiktigt. Nu sägs ju Milik vara på väg ut, så att de behöver ju ta in någon. Och Osimhen är ju, jag tror definitivt att han kan göra det bra. Frågan är ju bara vilken liga han hellre skulle till, eller vad han ser sig själv gå efter Lille. Det känns väl lite, det är väl mera det som har varit tveksamt, att han kanske hellre hade velat gå till en annan liga.
Han har kopplats mycket med Liverpool också tidigare, men det känns som att Liverpool tittar på andra hyllor nu än vad de kanske gjorde med Osimhen kopplat. Nu är ju Osimhen ung och lovande och skulle kunna kanske acceptera och ha någon sorts rotationsroll och en värvning för framtiden snarare. Men på något sätt känns ju Napoli som en kanonövergång för honom, skulle jag säga, med tanke på att Napoli ändå mår väldigt bra nu.
Ja, men de mår bra, de har ju ett satt spel nu. De har tagit en titel i Coppa Italia. Det är lite lugn nu kring klubben. Man har förlängt med de viktiga spelarna, med Mertens och de här. Och blir det så att Milik försvinner i någon av de här ryktade swap dealsen, då är ju det här en klockren värvning för Napoli.
Också med tanke på att de som har förlängt med här nu då, jag tänker på Insigne, jag tänker på Mertens, eller Insigne hade ju kontrakt innan i och för sig, men de
kommer lite äldre.
Exakt. Och då får du in Osimhen som sakta kan liksom roteras in. Och då kan du ju även få in Dominik Szoboszlai. Ursäkta uttalet, mitt ungerska uttal, om det var helt...
Nej, jag vågar inte ens ge mig på den.
Nej, det var mer liksom riktat till eventuella ungrare som lyssnar på. Men i alla fall, han då, 19-åringen, är också kopplad till Napoli en hel del. Att det var ju Gianluca Di Marzio, transfiguren här, som påpekat då att Napoli jobbar hårt för att värva Szoboszlai. Och 25 miljoner euro i en utköpsklausul på honom där. Men att Allan måste då lämna först innan man har råd att plocka in honom från Red Bull Salzburg. Vad känns det? Det känns ju också som en föryngring på den andra positionen, pratar vi här. Men har Allan gjort sitt i Napoli kanske?
Ja, men alltså, det känns ju lite så. Han har väl inte levererat riktigt på samma nivå som han gjorde innan han ryktades till PSG och den övergången gick i stöp. Så att det känns ju som att det är dags där, och speciellt efter det här myteriet och så som var och allt det där kaoset kring, att man bör nog börja rensa lite där och plocka in yngre spelare kanske, som man kan bygga nytt kring, en ny stomme. Och ungraren är ju väldigt, väldigt intressant, har gjort det jättebra i år. Så får man se till hur marknaden ser ut, så är 25 miljoner euro ett kap. Men där sägs väl även Milan har varit ute efter honom ganska länge, men där är det ju så pass oklart vem det är som ska handla spelare.
Ja, Rangnick är inte helt klar än.
Ja, han är ju inte det, han är inte officiell. Men Maldini är ju fortfarande där, så att det är så liksom att jag vet ju inte vem det är som förhandlar och för vems räkning liksom. Och Pioli ska coacha, men är han ute? Kommer Rangnick komma in och coacha? Vad är det för typ av spelare man ska in då? Eller bygger man någonting för Pioli? Det är oerhört kaotiskt. Och så ska man ju då försöka förlänga med Donnarumma, som har kontrakt som går ut om ett år eller någonting. Så att behöva sitta med Raiola i den här situationen är väl inte heller helt optimalt.
Och med Donnarumma dessutom. Man kanske i och för sig mognat sen senaste gången det var massa stök kring honom.
Ja, det har ju varit snack om att Milan erbjuder ett kontrakt då som är lägre än det han har nu, men att med bättre bonusar.
Det får vi se där om han... Jag tror ändå att Donnarumma stannar på sig. Det känns som att han hade lämnat tidigare om det inte det finns ändå ett stort klubbhjärta där, och att han, och Milan har ju ändå någonting på gång, åtminstone om de får in Ragnik, men det får vi ju se vad som händer. Verkar i alla fall så att det inte blir Zlatan som är kvar där. Sky Sport Italia, det senaste i raden av alla möjliga källor, som har sagt att Zlatan nu ser bortom Milan efter den här säsongen, och att man då naturligtvis kopplar honom till Hammarby. Vi behöver ju inte gå in så mycket närmare på den, för det har vi ju pratat om otaliga gånger, att vi tror han hamnar i Hammarby. Men man kan ändå göra en liten lägeskoll. Frida, är du fortfarande lika inställd som jag är på att han förr eller senare hamnar i Hammarby?
Ja, i alla fall på att han är sugen på det. Och det dämpas ju inte av att han uppenbarligen tar sig in i Hammarbys omklädningsrum då och då. Han vill ju vara en del av den truppen, alltså. Det är ju så tydligt.
Det är ju faktiskt
jättekul.
Det är väldigt roligt, måste jag säga också. De hade nog behövt honom kanske. Det var inte så här jättesprudlande där igår mot Varberg, kan jag vittna om när jag var på plats. Men så är läget i Milan. Innan vi går in på lite lyssnarfrågor, så finns det en sak vi verkligen måste ta upp. Och det här är, jag har aldrig hört talas om den här källan förut, ska jag vara ärlig och säga. Det är någon katalansk tv-kanal som heter BTV. Men de har uppgifter i alla fall att om Antonio Torres, en av dem som håller på att bli kandiderar då till ordförande i spanska fotbollsförbundet. Iker Casillas var ju också med i den där kampen, men har dragit sig ur där senare. Är ju lite syrligt mellan Casillas då och nuvarande sittande ordföranden Rubiales bland annat, men det är ju syrligt mellan alla och Rubiales i och för sig. Men om Torres blir vald till ordförande i spanska fotbollsförbundet, så ska det finnas en deal med Diego Maradona om att ta över spanska landslaget. Och det här är ju så osannolikt sjukt att det kommer aldrig hända, men vi måste leka med tanken. Diego Maradona som förbundskapten för spanska landslaget, hur illa hade det kunnat bli? Eller hur bra
det kan bli? Det kan bli så underbart illa. Det här vill jag ju ska ske. Det här kan bli så otroligt roligt.
Alltså, man vill ju se det. Alltså, man undrar ju
nästan
vilken...
Nästan mer än jag vill se Zlatan i Hammarby. Nästan mer. Alltså, det här är ju magi.
Ja, det är fullkomlig magi. Och man undrar ju vilken obskyr spelare kommer Maradona ta ut. För han kommer ju ta ut någon sån här kille som bara, men vänta, va? Spelar han fortfarande fotboll eller någonting? Han kommer hitta någon spanjor ute i typ australiensiska ligan eller något som han tar in i landslaget. Han kommer hitta någonting konstigt. Men det är bara den tanken att Maradona ska träna spanska landslaget, bara den bara vill slänga ut, så att folk ändå får en riktigt fin fredag funderandes på detta helt sjuka rykte.
Men det har ju ändå varit lite stökigt i Spaniens landslag, alltså på tränar- eller förbundskaptenspositionen. Så det känns inte helt sådär ändå. Kanske kan hända.
Ja, det har ju varit stökigt. Alltså, förra VM ska vi inte prata om vi säger så, när man sparkar tränaren två dagar innan för att tacka ja till Real Madrid och sen plockar in Hierro. Och det var ju då Rubiales presenterade sig för allmänheten, ordföranden där, som en kille som gillar att stå i centrum. Det är ju där han är. Och så har du en annan kille i ligaförbundet i Spanien då, Javier Tebas, som också älskar att stå i centrum. Och de här två hatar varandra. Så det gör ju också att de liksom i princip lägger in nya regler och idéer bara för att jävlas med varandra från fram och tillbaka hela tiden. Och man vill ju inte ha en spansk fotboll som inte är på det sättet. Det är ju...
Så jag vill ju ha en dokusåpa.
Ja, men det är en följla liga, då får du dokusåpa.
Jag pratar inte spanska. Jag vill ha det liksom, jag vill ha dem in när de kastar shade på varandra. Jag vill ha det live.
Ja, men det är bara att följa presskonferenser, så får du det live. Det är det enda de gör.
Jag måste göra det mer alltså.
Ja, lite så. Men lyssnarfrågor har vi en hel del här. Vi ska se här. Nu har inte jag tittat på vilka som dykt upp medan vi spelat in, men det är en hel drös av dem. Vi ska se. Albin Norr frågar, nu när Rice börjar bli i form igen, liknar han inte mer och mer en långsiktig ersättare för Matic United? Och Albin vill även höra varsin ganska realistisk drömövergång från oss i detta fönster. Vi kan börja med Rice till att börja med. Vad säger Frida? Declan Rice, hade det funkat som en ersättare till Matic?
Ja, alltså jag kan ju hålla med om, alltså Rice har ju haft en ganska medioker säsong totalt sett, men man skyller nog det mer på att West Ham har sett ut som de har gjort snarare än att Declan Rice har gått ner sig. Men även när han fick chansen i landslaget i höst, alltså, så han såg ju lite stabbig ut även där, vilket fick en att liksom tänka att det kanske har påverkat honom mer än vad man liksom har trott på förhand. Men nu börjar han ju ändå komma igång lite mer, vilket väl får han att förstå att det finns någon nivå ytterligare i honom. Så därför är jag inte speciellt förvånad av att de liksom ryktena har börjat komma upp här. Och Matic har vi ju pratat om i tidigare poddar, att han ser fantastisk ut helt plötsligt, så att det är ju ingen fara på taket där med att försöka hitta en ersättare. Så då kan man kanske kosta på sig någon som man kanske ser liksom mer som en långsiktig ersättare snarare än en ersättare som går in här och nu och liksom tar platsen direkt. Så att, vem vet? Jag tror inte man ska avskriva det helt och hållet i alla fall. Mm.
Har vi någon ganska realistisk drömövergång som vi kan slänga ut här rakt av, eller ska vi sitta och marinera den frågan lite medan vi tar några andra lyssnarfrågor kanske och fundera? Eller har ni någon direkt?
Drömövergång till United eller bara...
Jag antar att han menar i allmänhet. Alltså till United så säger jag Jadon Sancho, om vi ska tolka på det sättet.
Ja. Ja, den vore ju väldigt fin.
Nej, ja. Men den kan ju hända. Det är ju liksom, det är ju inget, nu är man ju ta i liksom, om man ska.
Ja, men realistisk dröm.
En realistisk. Var ju det han efterfrågade här. Han vill ha en som kan ske.
Vem vet, det kan ju ändå liksom
Messi.
Jag vet inte. Jag har inget.
Jag säger Pogba. Pogba till Juventus.
Okej, men jag säger Mbappé till Premier League, valfri Premier League.
Och då säger jag Mbappé till Real Madrid då. Så har vi.
Ja, den vore så fin.
Det förr eller senare händer det. Jag säger det hela tiden, förr eller senare kommer det ske. Så jag förstår Fridas drömövergång där. Vi ska se, Marcus Oskarsson frågar: hur ska Chelsea göra med Kepa? Känns omöjligt att få till ett rimligt lån eller försäljning med tanke på lön och övergångssumma plus 7-årskontrakt. Ska man på 7-årskontrakt, Kepa? Är det sant?
Oj.
Ja, det var ju ett kontrakt. Samtidigt uppenbart att Chelsea inte kan närma sig Liverpool City utan en bättre målvakt. Chelsea har målat in sig i ett hörn.
Jo, det har man ju.
Ja, då på ett sätt ja. Att man betalar de pengarna man gjorde för Kepa, så målar man naturligtvis in sig i ett hörn, desperat efter att få en målvakt. Men jag tycker att man ska inte kasta Kepa än. Och jag kommer nog sitta i den där båten fram tills den läcker och masten är av och det är storm och jag håller på att liksom bara flyta ner i någonstans i vågorna bara och försvinna bort och aldrig höras om igen. Men jag kommer sitta i den där Kepa-båten ett ganska bra tag, för att om du lägger de pengarna på en målvakt, en ung målvakt, så ge honom tid. Jag säger bara, ge honom tid. Nu har det sett dåligt ut, men sätt ett bra försvar. Sen kan du titta, oj, Kepa funkar ändå inte. Då kan vi byta ut dem.
Det finns ju ett par grejer här som spelar in. Mm. Och visst, dels så är det lön och övergångssumma och allt sånt. Men om vi bortser från det, så är det ju dels att man har en andra målvakt som inte håller. Alltså Willy Caballero är ju jätteuppskattad, men han är inte tillräckligt bra för att kunna konkurrera med Kepa ens.
Nej.
Och där hade man behövt liksom någon bättre. Och det tredje är ju att vilken målvakt skulle ersätta Kepa? Det har pratats om Dean Henderson. Det ska uppenbarligen ha, alltså det ska inte ha funnits sådär jättemycket sanning i det. Visst, de hade kunnat tänka sig att ta honom på lån en säsong, men de hade inte velat köpa loss honom permanent. Mm. Så att det lär inte hända. Och vilka har man då kvar ute i Europa som man möjligtvis kan värva in? Ja, men med tanke på att de har liksom en ganska god relation till Ajax, så är väl Onana är väl en sån som man kommer att tänka på. Absolut. Men i övrigt så, där finns inte så många målvakter just nu. Och det, alltså, som är liksom på den nivån så att man ska liksom upp och konkurrera med en sån som Alisson till exempel. Mm. Och det var ju det som var själva anledningen till att det blev ett sånt panikköp. För att Chelsea kände att, nej men gud, alltså nu alla bra målvakter är ju plockade. Nu måste vi bara få in någon liksom, nu i och med att vi har släppt Courtois. Så att det finns så mycket som... som förhindrar att de bara skulle kunna släppa honom hur som helst. Så att, jag tror att han kommer bli kvar, och jag tror ärligt talat att han kan steppa upp. Alltså det är nog lite som i De Geas fall också. Mm. Att, får man in en andra målvakt där som är lite bättre, så då träningarna blir ju bättre, man får mer motivation, alltså man känner liksom att oj, man är utbytbar, nu måste man steppa upp sitt game. Jag tror att det kan vara en sån situation där också, möjligtvis.
Mm. Donnarumma kanske? Annars.
Kanske. Nej. Men då är det som målvakt. Ja, men det är ju målvakt du skulle behöva ge lite tid också. Jag menar, han är ju fortfarande ung, han gör ju sina fails han också, och är väl inte dunder med fötterna heller, så att det finns en del att jobba på även där. Så frågan är om de vill ha in någon etablerad, eller om, för att ska man ge någon tid så kan man väl lika gärna fortsätta med Kepa och faktiskt jobba på det.
Jag tycker att lugna er med Kepa, alla Chelsea-fans, ge honom tid. Jag fattar att det är frustrerande, men ge honom fortfarande chansen. Det är så pass mycket pengar på spel också, och en så pass lovande målvakt att ge en tid. Freddan frågar: vilket lag tror ni tar Angel Gomez, alltså Manchester United ynglingen då, som lämnar här på fri transfer?
Ja, tidigare pratades ju främst om Chelsea. Mm. Nu finns det väl inget behov av honom där. Jag är ganska spänd på att se vad som kommer ske, för att alltså om man pratar med folk som arbetar med att täcka enbart Manchester United, så är ju deras uppfattning att Gomez i princip har skjutit sig själv i foten här, och liksom att han har varit för girig, att han har haft för dåliga rådgivare, och att det här kommer liksom inte bli bra på sikt och sådär. Alltså där får man väl lugna sig lite och se vad som sker. Men visst, han hade ju inte visat, han visade ju inte så mycket i Manchester United att man blev övertygad om att ja, men det här är ju liksom en helt otrolig talang.
Nej, absolut inte.
Man är ju fortfarande osäker på alltså exakt liksom vilken nivå han håller. Så att han kommer säkert hitta en ny klubb, men frågan är om han kommer bli så bra som han uppenbarligen tycker att han själv är. Det är där jag ställer mig lite osäker.
Och det är lite konstigt att han inte har kunnat ta chansen nu, för att jag menar, när det var så mycket skador och Greenwood och de här andra kom in och gjorde det väldigt bra, det fanns ju uppenbarligen möjlighet att ta en plats då. Det känns ju inte alls som att han var i närheten av att prestera på det sätt som man kanske hade trott för ett par år sedan att han skulle göra vid den här tidpunkten. Så att, ja, jag håller med där. Det är lite svårt att placera hur bra han egentligen kan vara i rätt omgivning.
Mm. Ja, precis.
Niklas Hultén Lindgren frågar: är Bayern München klara nu med tanke på Kouassi? Ska vi tillägga Kouassi är officiellt klar också från Paris, den unga mittbacken. Och Sané, ta ut eran Bayern 11, och vem vilka bör Chelsea värva för att få mer stabilitet där bak och inte torska mot West Ham när man vunnit mot Leicester och City? Ja, det är ju, vad ska man säga, om vi börjar med Bayern München tror jag inte de är klara. Det känns långt ifrån klara än. Sen är frågan, vad kommer man gå för? Alltså du har pratat om Upamecano jättemycket, men frågan om Kouassi är då en ersätt, alltså istället för Upamecano, eller både Kouassi och Upamecano, det vet man ju inte riktigt än hur de resonerar, och får man se vilka man säljer också. Om alla bara lämnar som du pratas om, så är det någon annan som måste in där också. Men det, jag tror att de är inte klara helt än i alla fall. Känns det
så? Nej, men sen om Thiago Alcantara lämnar, så blir det väl också ytterligare någon man måste. Eller tänker du att Sané tar den?
Ja, inte den rollen kanske. Då hade
Nej, man, liksom att det blir ju inte heller att, då måste man ju plocka in någon ytterligare som ersätter även där då.
Precis, om man inte plockar upp typ och låter, vad heter han, Kuisans eller vad han heter, den unga killen de har tagit
just
upp. Om man låter honom få mer speltid, eller har den egna leden kanske. För du har ju Goretzka, du har Kimmich.
Ja, Goretzka är väldigt, väldigt fin.
Du har ju Goretzka, Kimmich som det sannolikt kommer vara startande central mittfält, med Thomas Müller framför i någon sorts offensiv mittfältsskugganfallarroll.
Och sen kan vi ju bara ta en stund och uppskatta hur bra Müller har varit i år efter att alla har sagt att han var slut.
Ja, det nästan så jag vill lägga in en tyst minut, men det passar inte så på bra i poddsammanhang. Men i alla fall, vi ska uppskatta vad Thomas Müller gjort, alltså fantastiskt bra den här säsongen faktiskt, och verkligen bara slår alla på på fingrarna där som har kritiserat honom. Han håller fortfarande och han kommer spela i den där rollen i Bayern München även nästa säsong. Och det talar ju för att Kai Havertz inte kommer nu i sommar, för att Müller petar inte så bra som han har varit.
Nej.
Så det håller jag helt med om. Och Lewandowski ska väl också tilläggas. Herregud vad bra han har varit också. De har det väldigt gott ställt, men jag håller med om att kanske någon mittfältare som kan rotera med Goretzka, Kimmich, och möjligtvis om man ska ha in någon ytterback, för det är ju högerbackspositionen du tittar lite där på också. Huruvida Pavard ska vara första högerback eller man är tänkt ner som en mittback, det får man se också. Så att någon försvarare till skulle väl jag vilja ha in där i alla fall. Och Chelsea då, de har ju också värvat ganska mycket, men de känns väl inte heller klara, va?
Nej, det kan man ju inte tänka sig. Det är väl fortfarande då, alltså vänsterback man sitter och väntar lite på, om liksom om det kommer att bli Chilwell eller om man kanske vänder sig någon annanstans till något lite billigare alternativ. Och sen blir det ju ganska tydligt att en mittback, alltså att det hade behövts en rejäl världsklass mittback på plats. Alltså ingen sån här liksom halvbra, utan nu snackar vi om att man lägger en hög summa och man vet om att man får in en väldigt, väldigt bra mittback. Och Koulibaly är ju det exemplet man hela tiden går till, men det är ju för att han är en sån typ av mittback. Så att jag vet liksom inte riktigt om, alltså alla de här ryktena med Kai Havertz och sådär, man förstår dem, absolut, men kanske så ska man liksom prioritera där, för att just nu så ser ju Chelseas offensiv nästan alltid bra ut, men där man brister är ju försvarsmässigt. Så att nej, jag tror väl att det är där deras prioriteringar kommer att ligga nu de kommande veckorna. Men klara tror jag inte att de är. Jag tror de tar chansen här och köra ordentligt.
Ja, du svarar faktiskt på Noel Johanssons fråga där också. Chelsea verkar gå för halvet. Ja. Men är det verkligen rätt med tanke på hur det såg ut på West Ham här idag? Perfekt!
Synsk.
Ja, ja, plötsligt bra händer där. Så är det. Chelsea behöver försvar och massa andra lag behöver fortfarande spelare, även om det börjar röra på sig och vi får fler och fler officiella övergångar. Och transferfönstret ska ju tilläggas. Nu är det ju officiellt även i Spanien och i Tyskland. 5 oktober är deadline, precis som i Italien. Så att vi får ett långt transferfönster.
Ja, den väldigt långt.
Nu öppnar det ju inte helt officiellt och spelarna kommer inte börja flytta förrän i typ augusti-september mellan länder och så vidare. Men till 5 oktober kommer vi alltså hålla på här, så att vi får väl hålla glöden igång så att det kommer in nya rykten och så vidare. Det kommer det säkert göra också. Babylona, Frida, sedvanligt otroligt trevligt att prata med er och ha en fortsatt trevlig fredag.
Tack, detsamma.
Och även en fortsatt trevlig fredag till er lyssnare. Så hörs vi snart igen. Ha det gott till dess. Hej då.
I didn't say that.
That's wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Well, look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.